Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej och välkomna till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Härligt. Och jag tänker att vi börjar med att tala om det att dagens avsnitt är sponsrat utav bokförlaget Siljans Måsar.
Fantastiskt bra.
Tack för det.
För att jag har ju sagt Siljas Måsar.
Ja, precis. Det kanske finns ett sånt också, vem vet.
Ja, det hoppas vi verkligen inte att det finns.
Nej.
Så att det är ju jättekul att få samarbeta med Siljans Måsar. De är ju faktiskt grymma på att släppa bra böcker.
Ja, ja, precis. De har ju väldigt en riktigt bra författarkår.
Ja, verkligen. Och det passar ju så bra med just Oskar och Fredrik. För att de har ju lite allt möjligt just de är grymma och grymma ämnen.
Mm, ja, precis. Det går ju lite hand i hand med det som vi gillar också. Så att det är ju perfekt.
Ja. Jag vet ju, stackaren, att du tog aldrig strumporna här, stackaren. Jag tycker ju egentligen synd om det. Vi får nästan prata om det här lite grann, tycker jag.
Ja, det kan vi göra.
För att det är som att gå på Lego 24-7 egentligen. Om du inte går i skor.
Precis. Jag har fått problem med mina fötter och det känns som att jag går på Lego ungefär. Så att,
Det är ju en hemsk känsla. Jag satt och pratade med dig idag ju i bilen och jag sa det är ju faktiskt en av de värsta grejerna som kan när man går upp på morgonen och man trampar på liksom en bil eller en
Ja, det är ju brutalt. Ja. Eller hur?
Så men vad beror det här på, tror jag?
Nej, de vet inte vad det beror på. Antingen så är det nerver som ligger i kläm på något vis. Sen så har jag har inget direkt fett under fötterna så att jag går direkt på skelettet plus att det är någonting annat. Så att nu håller de på att experimentera med lite sån här.
Kan man inte bara skjuta in så här fett under fötterna? Typ?
Ja, man pratar lite om det. Man bygger ju upp andra kroppsdelar på emellanåt med silikon och allt möjligt. Så att varför skulle man inte kunna göra det?
Men vi får ju hoppas att det här blir bättre och blir det inte det så sa jag det faktiskt att vi får ju nästan kanske, jag kanske får ha en bärsele där man säger baby björn du vet. Så
precis, den får heta pappa björn.
Pappa björn och så får jag bära dig omkring där på den andliga kryssningen som vi har den 16 oktober tillsammans med tidningen Nära ju.
Absolut.
Så det var lite kul ändå om du verkligen satt i den här baby björnen så här mot mig med mikrofon typ.
Över bröstet, ja precis.
Vilken syn.
Ja, det hade varit så vackert.
Ja, jätte.
Kärlek.
Ja, verkligen kärlek. Ja, det kommer vara grymt det där 16 oktober. Det är ju tidningen Nära kryssning, den andliga kryssningen.
Precis, och där kommer vi vara med och dels så kommer vi vara ute i Monterhallen där vi kommer ha ett bord där vi riggar upp vår utrustning. Så dit kan man komma och hälsa på oss och har man någon trevlig berättelse så kan det hända att man får vara med i ett lyssnaravsnitt.
Mm. Det finns mycket berättelser där ute så våga komma fram.
Att det gör. Och sen så kommer vi även ha en livepodd på söndagkvällen.
20.05 till 20.55 va?
Ja, absolut.
Så får man komma förbi och kika. Vi har ju med oss en gäst som jag tror passar egentligen mig väldigt bra i där jag befinner mig i livet.
Ja, jag tror någonstans att alla känner igen sig där.
Mm.
Och på ett vis.
Och jag tror även du och som du säger många andra gör det. Mm. Men när jag läste det här förordet på den boken som heter Leva centrerad av Love Niklasson som är med av dem. Det var verkligen, det var så mäktigt för mig på något sätt. För det var som att han var jag och jag kände igen mig och jag fick faktiskt så här tårar i ögonen. Jag brukar aldrig få det annars. Men
jag funderar på om han kanske faktiskt har skrivit den till dig. Vi får ju höra det sen kanske.
Ja, det är en fantastiskt fin bok i alla fall. Han har skrivit ett par stycken vet jag. Och Vi har ju med oss den boken som heter Syftesdriven. Du har något att ge och leva centrerad. Så att vi kommer ju självklart bjuda in här nu Love Niklasson.
Det gör vi. Välkommen Love.
Tackar, tackar. Ja, men man blir lite ställd så när man får en sån fin introduktion med förordet. Och det är liksom, jag tror att man skriver ju även till sig själv när man skriver, eller framförallt till sig själv. Men man har ju också den här önskan om att få dela med sig och hjälpa andra människor såklart.
Mm. Fredrik brukar ju ställa frågan typ så här, vem är du?
Ja. Vem är Love?
Ja, precis. Det är ju en så superintressant fråga egentligen, är det inte det?
Jo.
Ja, hur enkelt det är att säga, ja men jag heter Love Niklasson, jag har skrivit de här böckerna, jag jobbar som category manager i dagligvaruhandeln, jag bor i nordvästra Skåne. Men frågan är ju liksom, vad är det vi beskriver då egentligen? Där det egentligen bara är ett sätt att identifiera mig i förhållande till er eller till andra människor. Så det är en superintressant fråga när man går ner en nivå på det och kanske väljer att gå lite bortom de här vanligaste etiketterna som vi har.
Exakt, för det är lite så som det, vi väcker ju lite, det, vi vill ju att den här funderingen ska komma upp med att vi ställer frågan, för att man är ju inte sin arbetstitel, eller man är ju inte sitt namn, eller hur? Utan man är ju så mycket mer än det.
Och det är ganska intressant, för det är ju det du Janne skriver i ena boken här. Om man läser baksidan så står det så här: det handlar om att våga ställa frågan, vem är jag, och vara öppen för svaret. Så att det är ju faktiskt så att Love hade ju bra svar på sin ena bok här, tycker jag.
Mm, precis, och därför är ju frågan klockren här nu. Så att, vem är Love? Om man bortser från alla titlar du har.
Ja, precis. Och där är... Det enklaste svaret är liksom att säga, ja men jag är allt och ingenting. För det är någonstans där vi landar när vi skalar bort alla våra titlar, alla våra etiketter på oss själva, alla våra bedömningar, all vår separation till hela omvärlden. Sen är det ju en ganska kanske filosofisk och högtflygande tanke. Och jag tror att det jag gör och det jag försöker i mitt eget liv, det är att försöka skapa den här relationen till det.
Mm.
Vad finns det bortanför? Och inte ta det som någonting någon säger, utan faktiskt gå ner och försöka landa in. Vad finns det där bortanför våra tankar och vårt mind och vår identifikation med de här specifika rollerna?
Jag tänker, om man börjar ganska lätt innan vi går in kanske på lite mer den här boken och så vidare, så hur kom du in på det här att du ville skriva de här böckerna? Eller din första bok kan vi börja med då. Om det är någon av de här vet jag inte, men...
Ja, den första boken är Syftesdriven. Och för min del så speglar den väldigt mycket ett sökande i affärsvärlden och i karriären. Där jag var väldigt så här, men okej, vart ska jag ta vägen med mitt liv? Och vad ska jag göra i min karriär? Den grundar sig väldigt mycket på så här framgångslitteratur och ja, men hur vi liksom blir miljonärer och hur vi tänker och blir rika. Men i det sökandet så börjar jag också liksom komma djupare in på ja, men varför vill jag allt det här i det yttre? Och istället för att försöka hitta där svaren liksom utanför mig, att jag ville ha nästa karriärsmål klart, så blev det mycket mer, men varför är jag?
Mm.
Vad är det i mig som är min unikitet och som behöver få bubbla fram och ge uttryck? Där jag ställdes mycket inför det egentligen.
Men det är ganska stor utmaning, inte det, Fredrik?
Jo, det tror jag. Och lite grann det, alltså, precis som du säger, att många har ju mål kanske med att tjäna mycket pengar eller klättra i karriärstegen och sådär. Men sen när man kommer till till kärnan kanske, eller hjärtat. Är det verkligen det man vill? Eller är det normen som säger att nej, men det ska gå bra för en och man ska sträva uppåt hela tiden? Men jag menar, pengar är ju absolut inte allt. Det är ju ett verktyg för att man ska kanske kunna slippa oroa sig för att betala sina räkningar och sådana här saker. Så att pengar är ju bra att ha. Men pengarna i sig gör ju ingen lycklig, tänker jag. Och det är ju samma med arbetstitlar eller sådär, utan gör jag verkligen det jag vill göra?
Ja, och jag tror att mycket, alltså pengar måste vi ha liksom, absolut. Men jag tror att många gånger så ligger där ett sökande och ett strävande bakom efter någonting. Och vårt mind vill ju gärna projicera ut det i framtiden till någonting vi inte har här och nu. Vilket i grund och botten så handlar det om att vi sätter igång en sökande efter att uppnå någonting. Men det vi kan ställa oss frågan på, ja, men när, om jag skulle ha uppnått det, vad hade det öppnat för dörrar för mig till mig själv? Att vi kanske hänger upp hela vårt liv för att uppnå något visst. Men om vi fantiserar in oss i den situationen, ja, men vad hade det skapat för möjligheter för mig? Och istället för att ta det där, så kanske vi kan gå in i den känslan här och nu istället. För att ofta när man gör en sån utforskande så hamnar man, ja, men jag hade kunnat få vara fri. Eller jag hade kunnat få möjligheter till att uttrycka mig själv. Eller jag hade kunnat skriva en bok eller måla. Ja, men varför kan vi inte ta det som vi önskar, som skulle vara möjliggjort av att uppnå alla de här sakerna, ta det här och nu istället och leva i vår i det vi faktiskt söker efter där vi är.
Ja, eller hur? Så att det är ju, jag tycker jag går igång på såna här tankar, just det här med att här och nu, och det här, vad vill jag inte, vad är min dröm, jobbar jag mot min dröm eller skjuter jag det på framtiden när jag väl har sparat ihop det, eller när jag ska bara göra det först och sen kan jag, för då sätter man ju livet lite på vänt, att ja, men sen kanske aldrig blir. Och många gånger så är det ju så för väldigt många människor. För det är ju lite så att det är den här klassiken, och det vet väl många, att den här frågan som man har ställt till många som ligger på sin dödsbädd. Och det vanligaste svaret är väl att de ångrar att de inte gjorde det de ville göra när de hade egentligen möjligheten för det.
Mm.
Så att det väcker ju mycket.
Mycket. Men det står ju ganska tydligt i bakboken, eftersom vi inte har hunnit, men vi förstår ju syftet med boken. Och grejen är att det står ju så här: känner du att du vill, det här är syftesdriven då, din första bok då. Yeah. Känner du att du vill göra något mer med ditt liv, men du vet inte vad? Har du en känsla att du står och trampar, fantiserar ofta om att livet vore annorlunda? Känner du att du har mer att ge utan att få utlopp för det? Och det är lite det jag tänker. Vad får man för verktyg för att gå från typ ligga i soffan till att verkligen kanske bli en doer liksom? Är det lite sådana grejer man får också med sig i boken?
Ja, alltså det jag önskar med den boken är ju just det här att vi kanske kan se lite bortanför det här strävan efter att uppnå någonting i det yttre och koppla in till oss själva och säga så här: ja, men okej, Oscar, vad finns det i dig? Om du går bortom alla dina försvarssystem och har alla möjligheter i världen, vad är det du vill ge uttryck för med din unikitet och dina egenskaper? Och göra det.
Ja, precis.
Och se det långsiktigt och liksom bygga upp en disciplin där vi... Och jag tror att ur det, när vi kopplar an till liksom det som är vårt inre driv, så kommer liksom drivet utav sig själv. Det är liksom svårt att stoppa upp det när det kommer från rätt plats.
Men jag tänker lite grann så här, för mig blir det lite så här, nu i mitt huvud fick jag en sån här lite mindfuck-grej liksom. Och jag tänker lite syftesdriven och leva centrerad. I Leva Centrerad så känner jag någonstans där du skriver liksom att du parkerar bilen, du står utanför grinden. Du känner liksom en känsla och du söker efter något och du har alltid varit en sökare. Och det här liksom, vad är det du egentligen söker och så vidare. Och det handlar om att försöka hitta liksom en balans i det. För mig är det liksom, jag känner mig jättemycket i den boken, men jag känner mig också väldigt mycket driven. Så att jag blir lite kluven, typ så här, jag vill inte vara så driven, jag vill leva centrerad, är du med? Så jag vet inte riktigt så här, ska jag läsa syftesdriven och bli mer driven och söka det till att jag precis ska sedan läsa och bli mer centrerad, är du med? Jag tänker, ja.
Ja, precis. Ja, och jag tror inte det är motsats, utan jag tror att när vi kan leva centrerat här och nu, så kommer också kreativiteten, som är en väldigt naturlig del av oss. Alltså universum och allting är ju förändring och skapelse, och det kommer ju komma ur att du lever centrerad. För när du är centrerad i dig själv och trygg i det, då bubblar ju allt det här kreativa upp ur dig, som du kommer vilja ge uttryck för, som du kommer kunna känna driv i. Och liksom att leva centrerad för mig handlar ju inte om att vi ska gå upp och sätta oss i en grotta och sitta där och vara centrerad, utan det är att vi ska kunna vara i världen och i livet med familjen, på jobbet, i en podcast, fast vi grundar oss i liksom vårt center så som vi uppfattar det.
Men jag tänker, det är ganska intressant, för jag tänker så här, hur gör man det på egentligen på ett enkelt sätt? För jag tänker att man är mitt uppe i livet, man har barn, som du hade också i den här boken, du har två barn, jag vet inte om du har fler nu. Men du har två barn och du är mitt uppe i livet och det är full fart och det är virvelvindar hit och dit. Hur gör man egentligen på ett enkelt sätt för att försöka liksom uppnå den här centreringen i sig själv och balansen? Vad finns det för tips?
Ja, alltså, här tror jag vi behöver verkligen liksom kanske det blir lite utmanande, men det är lite så här, hur bygger vi upp världen vi har runt oss? Ja, men vi börjar ju med att se en etikett på alla saker som vi har runt oss. Vi ser en stol, ett bord, vi ser mamma, pappa. Det är en etikett. På den så kommer ju en bedömning. Ja, men det här är bra eller dåligt. Sen kommer en värdering utifrån, ja, men den sociala kontexten vi befinner oss i. Och när vi börjar kunna se det, så kan vi också förstå att, ja, men världen runt oss, det är liksom en, på något sätt en formgivning av från oss själva. Och i det så har vi kartlagt, ja, men hur ser vi på världen? Hur är vår karta? Hur navigerar vi? Vad tycker jag är bra eller dåligt, fint eller fult? Så vi behöver ju liksom vända den kartan och gå och använda en annan typ av karta, där vi kanske så här försöker se lite bortanför det. Kanske arbeta mycket mer med det intuitiva. Hur möter jag en människa utan att direkt sätta dem i ett fack eller bedöma dem eller sätta en etikett på dem? Hur gör jag det? Hur möter jag en jobbig situation utan att säga att den här situationen är jobbig? Hänger du med på lite hur jag menar?
Absolut. För det är ju lite så att alla de här värderingarna som man har, det kommer ju från dels ens föräldrar, det kommer från vänner som man omger sig med, det kommer från den lilla bubblan som är mitt liv just nu. Och att då, precis som du säger, att sätta sig ner och ta en funderare på, hur tar jag in allt det här? Har jag människor runt omkring mig som inte trivs med, men de har alltid varit där? Ska de verkligen fortsätta vara kvar där då? Har jag ett arbete som jag inte trivs med? Ska jag verkligen fortsätta med det då? Så att det väcker nog väldigt mycket existentiella frågor, att det kan ju kasta omkull en hel värld för någon.
Ja, och det är klart att, alltså, tanken här är väl egentligen inte att kasta omkull någons värld, utan snarare ge en möjlighet till att förhålla sig till vår värld. Att kanske kunna se på den lite grann ett steg bortan för just när vi är uppe och kanske vi vantrivs mycket. Ja, men okej, det är det vi är i. Men hur kan jag förhålla mig till det och liksom ta ett steg bak och utifrån kanske den här lite mer intuitiva känslan skapa en relation till någonting lite större än det vi befinner oss i just nu.
Mm, absolut. Och sen det jag menar med att kasta omkull en värld, det måste ju inte alltid vara negativt, absolut inte, utan det kan ju vara en sån här life changer, att vad fasen håller jag på med? Jag har vänner som inte lyfter mig. Jag har ett arbete som jag vantrivs med. Vad kan jag göra för att förändra min värld just nu så att jag själv trivs bättre i den? Så att, och det kan ju bli en konflikt igen, tänker jag. Att då kommer man ju till den här skräckbarriären som man kallar den för. När man står inför något nytt, ska man våga ta klivet ut och kasta sig här eller ge sig hän och så vidare. Det är så intressant tycker jag.
Mm, ja, verkligen.
Det är ju verkligen intressant med jag sitter och kollar lite igenom din bok samtidigt som Fredrik pratar. Och det som jag tycker är det står ju så här, en resa i universum så. Tror du någonstans att vi det här med universum är det någonting som vi måste liksom också komma till ro med i liksom varför vi är här eller vad är det syftet eller så här. Är det viktigt också kanske att man finner syftet i sitt liv för att leva centrerat också?
Så här just jag tänker så här att det jag vill uppmuntra till är att liksom försöka skapa en relation till någonting som är bortanför våra tankekonstruktioner och vår programmering och våra automatiska beteenden. För att gå över i det, och det var väl kanske där någonstans jag själv började vakna, att shit, mina tankar, vad mycket det försiggår i vårt huvud. Och kan vi liksom på något sätt förhålla oss till det och kanske se det lite för, men okej, konstruktionen, jag ser världen runt mig, den är såklart färgad utav min relativa uppfattning om världen. Och det kommer vi aldrig kunna komma ifrån eftersom vi är som vi är och vi har det här, vi gör detta automatiskt.
Mm.
Men det jag vill få fram med universum är att ja, när vi kanske inte ser oss som en separat del, att här är jag och här är universum och vad gör jag i universum, utan kanske snarare vänder på det och säger jag är en del av universum, och att i det skapa en relation till liksom en helhet istället för min separata lilla del av den människan som jag är.
Så det är inte typ så, I am the chosen one typ, det är inte lite det.
Precis.
Men det här är intressant, Fredrik, det här ringer lite, det kan passa dig och mig och alla andra här som lyssnar kanske.
Mm.
Det står egentligen kapitel 3 då, vi kan ju bara läsa det här, och det är faktiskt ett tips jag vill ha ifrån Love egentligen.
Från coachen,
ja. Men för mig, jo självklart, mina barn är ju stora nu, men det här är ju intressant, det heter ju själskänsla i kapitel 3 då. Mm. Att bli förälder ställde allting på sin spets för mig. Allt skulle ske samtidigt. Hus, familj, karriär. Men den lycka jag alltid hade förutsatt uteblev. Jag krympte mer och mer under det krav jag ställde på mig själv. Kraven skapade ett liv som var stressat och pressat. Och en slöja låg över mig. En tjock, envis slöja som var svår att se. Samtidigt som det var svårt att se något annat. Och detta blev jag riktigt risig. Jag blev överviktig, otränad, full av eksem och stressad. Arg, irriterad och oprojekterad. Vad är tipset för det här för föräldrar? Liksom? Hur vänder man det här? För det här är ju en ganska vanlig situation.
Ja, precis. Ja, det jag ville spontant säga var att köpa boken och läsa den.
Men vad gjorde du liksom? Så här, jag menar, vad ska man tänka på? Liksom?
Jag tror inte att vi är här för att må dåligt. Jag tror inte på det. Vi ska ha glädje, lycka, joy i livet. Sen finns det dalar och toppar och där finns liksom upp och ner. Absolut, och det upplever jag och alla andra också såklart. Jag tror att man ur smärtan som det kan innebära att vara i en situation där du lägger väldigt mycket krav på dig själv, så som jag gjorde i den situationen jag beskrev där, att allt skulle vara helt perfekt. Jag skulle vara den bästa pappan, jag skulle kunna renovera, jag skulle göra allt på jobbet liksom så. Men att inse att det här är väldigt höga krav som faktiskt kommer från oss själva, som vi ställer på oss själva. Och ur den smärtan som det kan innebära att inse det eller vara i det, så tror jag också att vi, när vi inser att svaret också finns i oss själva, lösningen på problemet som vi har skapat i oss själva finns också i oss själva. Det är nog den liksom, det är nog det jag vill skicka med här, och det är det jag också lite grann beskriver med själskänsla, att liksom när vi kan känna in någonting lite större än bara den här tankekonstruktionen som vi kan vara fast i.
Mm. Vad heter det? Nu när vi lyssnade på den delen i kapitlet där, så tänkte jag så här, att vad just, du har ju skrivit boken naturligtvis, men var det ditt egna uppvaknande på ett sätt som gjorde att du faktiskt skrev boken, eller vaknade du upp med att skriva den, om du förstår vad jag menar?
Ja, det här tycker jag är så superintressant, för att jag tror det är liksom en trestegare i det. För det första så, ja, man får ett sug på att skriva och dela med sig. Sen när du skriver boken så lär du dig jättemycket i skrivprocessen. Men jag kan fortfarande så här, shit, den här boken har jag ju skrivit till mig själv som en påminnelse egentligen till mig själv om vad är det som är viktigt i livet. Att jag alltid är värdefull oavsett. Så det är liksom både ur en process innan, sen en process att vilja dela med sig, men också det här att få behålla och ha det själv. Att liksom jag kan säkert slå upp en sida här och känna, shit, ja men det här har jag nytta av själv.
Ja, precis. Har jag verkligen skrivit det här?
Fan, ja, nästan på så liksom, man bara, ja, men det blir liksom lite så konstigt.
Det är ju intressant det du säger, för grejen är typ så här att det jag tänker oftast är ju att vi ställer ju själva våra egna liksom krav på oss själva. Det är liksom prestationer och det är liksom höga krav. Det är ju egentligen ingen annan som ställer de här kraven på oss förutom oss själva, eller förutom vi. Och det är ju egentligen det som jag hade en vän en gång som pluggade till, han är fortfarande min kompis men inte så på det sättet. Men han läste psykologi då, typ så här, han skulle bli så här psykolog, tänkte han. Och då sa han typ så här, men Oskar, varför ställer du de här höga kraven på dig själv egentligen? Är det för att andra, du tror att andra ser att du hela tiden högpresterar? Och du är rädd att falla och någon ska se liksom så här, oj, han var en gång i tiden var han ju butikschef, men nu är han ju inte det. Nu jobbar han kanske på ICA till exempel. Är det på grund av att du är rädd att du ska få liksom att folk ska se dig annorlunda än vad de gjorde innan? Eller varför ställer de här höga kraven på dig själv? Och då fick man att tänka typ så här, varför ställer jag så höga krav på mig själv? Jag har ju fortfarande inte än idag fått svaret, men det är så intressant, för egentligen är det ingen än du själv som ställer dina krav.
Nej.
Nej, ja, nej. Jag,
Love.
Ja, nej, men jag tänkte liksom, jag känner igen mig jättemycket i det här med att ställa höga krav på oss själva liksom. Och jag tror att det är, vi lever liksom också i ett samhälle där vi jämför oss väldigt mycket med andra människor, och vi kan liksom sätta ut människor på en lång rad och liksom sätta dem i en ordning, vem är värd mest och vem är värd minst. Och i det skapas ju den här strävan och prestationsmänniskan, att vi vill ju såklart ha ett värde liksom. Men om vi vänder på hela det och så säger vi, ja men alla är värdefulla, lika värdefulla. Det finns ingen eller inget som är mer eller mindre värt. Då kanske vi kan landa in i det liksom, att kanske se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Släppa lite grann av våra egna krav på oss själva. Och framförallt när vi kan se andras värde. När vi inte går in i en dömande på andra människor att han är si eller så. Då helt plötsligt så dömer vi inte oss själva. För så fort vi lägger en bedömning eller dömer någon annan, ja, då dömer vi oss själva på den här rangordningslistan av att jag är bättre eller sämre. Så att genom att öva på att se andra människors liksom, för vad de är och inte sätta ett värde, så kommer vi också spegla det i oss själva.
Om man tänker så här då, före och efter boken, har du någon sån här, när du tänker på tillbaka, någon sån här aha-upplevelse att det här har jag verkligen kommit fram till med processen att hur du bemöter andra människor kanske, eller hur du bemöter dig själv, eller något sånt där riktigt konkret som du kan ta på?
Jag tror att jag försöker att så lite som möjligt just döma eller gå in och lägga värderingar på människor. Jag försöker också se båda sidorna och se lite bortanför beteendet och liksom, ja men okej, där kanske ligger någonting under ytan som man inte ser.
Mm. Har du känt att du tror att du blir en bättre pappa än om du inte hade skrivit boken? Och varit i den du var då, när du var typ överviktig och otränad och allt så här. Tror du att det hade varit en sämre förälder än vad du hade varit idag?
Jag är extremt tacksam för att jag har blivit förälder. För att jag kan säga så här, mina barn har ju varit mina största läromästare i att de har verkligen utmanat, alltså man har verkligen blivit utmanad till att försöka, alltså bli den bästa versionen. Nu, det kanske låter lite klyschigt, men bli den bästa versionen av sig själv. Men jag är också väldigt, väldigt glad att jag har gjort den här resan, och inte bara med skrivandet med boken, utan också vara lite öppen och villig till att försöka få in nya andra perspektiv i livet. Och inte vara fast i den här strävan efter någon slags yttre framgång. Sen kan inte jag bedöma om jag är en bättre eller sämre pappa för det. Men jag är otroligt tacksam för att jag kan landa in idag och bara befinna mig och vara med barnen där de är.
Nej, jag menar inte att du kanske skulle vara en sämre förälder, men det kan ju vara typ att man på något sätt hamnar i en situation där man är stressad och där man är pressad och du är som du beskriver det. Och då blir det också typ att man kanske inte lägger samma tid och energi på vissa delar i barnens liv för att man själv sätter sig själv i situationer där man kanske inte borde sätta sig i. Så att jag tänker typ att man kanske är mer med i livet med barna när man verkligen väljer att leva mer centrerad också.
Men jag hoppas det i alla fall.
Mm. Jag ska skaffa en Love som pappa tror.
Ja, precis. Ja. Jag sitter och tänker lite på det här nu, precis det vi pratar om här nu med att inte döma så fort. Och det kan jag säga någonting som våran podd som jag ska ha här. Vi träffar ju otroligt många olika typer av människor med olika tankar kring livssyfte, världsbild och så vidare. Och därför nog, om man får ge sig själv lite beröm, så upplever jag nog att sen jag började med det här och våran resa tillsammans med Oskar, att vi, eller jag i alla fall, har blivit betydligt bättre att komma in i möten och lite som ett blankt blad, om du förstår mig, att ja, men den här personen har en resa och den har varit med om saker och ting i sitt liv som jag inte har någon aning om, och vem är jag att döma den då? Vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Alltså, vi har ju våra bubblor som vi lever i, vi har olika kulturer, vi kommer från olika länder, vi har olika språk, och allt det här påverkar ju hur man tycker och tänker i möten, tänker jag.
Ja.
Så det är intressant är det. Och när man kommer dit att faktiskt, ja men, ja, nu är vi här och nu. Precis som vi sitter här och nu med dig, Love. Vi har aldrig mött dig tidigare och det känns bara skönt och avslappnat tycker jag.
Ja men så är det ju. Men sen är ju Love också väldigt...
Han är en bra pappa.
Väldigt bra pappa. Så att, det beror på det. Men du som har varit sökare, det är ganska intressant. Vi har ju ganska likvärdiga yrken idag, jag och du. Du jobbar som category management idag då, men du får gärna förklara lite grann vad det är. Men när man är sökare, för mig är det liksom så här, om man är en sökare, vad är det bästa egentligen, bästa verktygen egentligen? Förutom det du har sagt då, men vad fick dig att sluta söka? Var det att du bara fann typ att, nej men du vet, livet är rätt skönt. Jag kanske ska sitta här och ta det lugnt framför brasan. Är det det som för dig har ändrats? För jag är mer typ så här, vad ska jag göra imorgon? Hur ska vi ta podden till nästa nivå? Hur ska jag orka med att gå upp imorgon? Jag är trött för nu klockan 9. Det är så här, man lever i det här ocentrerade just nu. Samtidigt som man vet egentligen de här grejerna man ska göra. Men hur tar man steget verkligen för att göra det?
Ja, alltså jag på ett sätt så tror jag vi behöver röra oss från att vara sökare till att bli finnare.
Och bara den gillar jag, den gillar jag, den gillar jag. Den är Love, bra pappa.
Och här och här och nu bara, men okej, vad har jag i stunden? Vad finns det här i stunden? Sen är det lättare sagt än gjort, för att det kräver ju också att vi påminner oss om att finna stunden där vi befinner oss. Att vi kan liksom bara sitta här och koppla av tillsammans och fan, shit, vilken härlig stund. Och i den här stunden så kan vi ju vara finnare istället för att vi söker efter något svar längs med diskussionens gång.
Men det svåra för mig är, och jag ska vara helt transparent i andet, det svåra för mig är typ så här att jag känner någonstans typ så här att man, när man sitter så här så är det fantastiskt mysigt och det är otroligt trevligt och givande. Men samtidigt så finns det någonstans som tänker så här, jag skulle kunna göra det varje dag eller det så här, för jag tycker det är kul. Men samtidigt så får jag dåligt samvete för att man inte kanske är hemma. Är du med? Att man på något sätt liksom, prioriteringen blir så svår. För att jag vill ju prioritera även att vara med familjen samtidigt som jag tycker om att prioritera det jag tycker är kul också. Och jag tycker båda är lika roliga. Men alltså det blir så svårt någonstans att hitta det här, liksom, så här balansen i det.
Ja, och liksom det enda som slår an i mig när du säger så tror jag så här, ja, många gånger är vi så upptagna av allt annat förutom livet. Vi är så upptagna av vårt sinne, det är så mycket brus i telefoner, saker och ting. Men vad händer om vi liksom ger oss den här lilla ögonblicket av närvaro tillsammans med familjen, som jag tror är så mycket mer värdefullt när vi ser en människa, så är ju den närvaron så mycket mer värdefullt än att vi springer runt varandra som vi många gånger kanske gör liksom på jobbet eller i familjen. Men vi springer runt med vårt och så tror vi att vi är tillsammans, men i själva verket så springer vi ju bara runt varandra. Men vad händer om vi bara kopplar av allt det och sätter oss i 5 minuter och bara är.
Det är verkligen att, sant det du säger.
Precis, att man faktiskt connectar här och nu. För det, jag har tänkt lite på det också nu när du säger det, Love, att just det här, att är det kvantiteten i tiden med de man är, eller är det kvaliteten på den tiden som man tillbringar med varandra? För att är man verkligen här och nu så kan ju det kännas som en evighet det med. Även fast det kanske är 5-10 minuter jämfört med att man alla är hemma under samma tak. Men någon sitter och spelar dataspel, någon kollar på film, någon gör någonting annat. Och så är man med sig själv egentligen bara.
Men hur gamla är dina barn, Love, får jag fråga det?
Yes, 2 tjejer, 6 och 8 år.
Ja. Och mina är ju 15 och blir 15 och blir 13. Och det, vet du vad mitt största problem ligger i? Jag har många problem. Jag har mycket att ta hjälp av. Men det får mig också växa när jag försöker lösa de här problemen inom mig. Men saken är att jag har det största problemet är att jag har ju svårt att få dem att känna typ känslan att fan, de börjar bli stora nu. Fan, jag är inte långt kvar så jag har dem egentligen på det sättet som jag hade. Och den stressen ger mig jättemycket stress. Och bara att sitta typ bland, när jag åker på konferens i Stockholm och är borta en dag. Då får jag typ så här känsla, typ så här, fan jag önskar jag var hemma, för den dagen försvinner. Och jag vill ha den stunden med mina barn. För att jag vet att snart är de så pass stora så att jag är inte lika prioriterad längre som jag var nu. Så att det ger mig, den stressen är jättejobbig för mig. Jag vet inte riktigt hur jag ska bli av med den. Jag kan inte behålla, jag kan inte ge dem piller liksom så här. Stanna hemma liksom.
Stanna hemma piller.
Stanna hemma piller. Så att det är någonting jag måste jobba stenhårt på. Men jag har jättesvårt att släppa taget att mina barn börjar bli stora.
Ja. Jag kan, om jag får svara på den lite grann, så lämnar vi över ordet till dig sen, Love. Mitt yngsta är ju 18 nu. Och äldsta 25 då. Och jag känner ju för jag var nog någonstans där Oscar är nu, när mina barn var i den åldern också. Men nu efter det att alla har flyttat hemifrån så träffas man ju inte lika ofta. Men när man väl träffas, då är det någonstans på riktigt.
Trevligt.
Jo, men förstå mig rätt, för då är man, alltså, vi bjuder på middag hemma till exempel. Jag bjuder hem alla ungarna och så sitter man runt köksbordet och äter. Och telefonerna ligger i fickan för att det var kanske en eller två veckor sedan man sågs. Och då är man här nu.
Men jag vill ha den här känslan där jag bara verkligen bara kramar om min son, vet, och bara, det är så här känslan. Det är den där känslan där man ligger vaken och vaknar upp på morgonen hemma. Vet, så här. Jag har panik. Alltså. Jag känner mig jättekluven att vara en pappa som är på väg att få stora barn. Alltså. Jag vet inte om det är många där ute som kan känna igen känslan som mamma eller pappa eller... Jag vet inte vad det är, men jag är fan livrad för den dagen som man märker att min dotter är hemma inte lika ofta helt plötsligt. Nu börjar gå ut på fredagar med sina vänner. Du vet, så här, fredagar, det var ju tacos, det var chips och det var film. Ja. Och nu bara, jag kan inte hämta mig klockan 11. Jag blir så här, vad fan, jag vill ju titta på
Indiana Jones. Kan man följa med?
men tror du att du kommer ha det problemet, Love? Eller ska jag läsa boken och allt löser sig nu för mig?
Ja, nej. Jo, men jag har det problemet också. Jag vet att jag har skrivit en liten så här ett litet stycke om precis det du säger liksom, att jag står och tittar på barnen och bara känner så här, de har blivit så stora. De, alltså alla liksom, de är inte, nu är mina barn lite yngre än dina där och ännu yngre än dina, Fredrik, men liksom shit, vad händer? Och det jag har insett i den här problematiken som du beskriver liksom är ju att jag går ju in och möter dem med det förgångna. Jag går in med en tanke eller en fantasi om det som har varit. Alltså någonting som, det har ju redan varit. Och då bedömer jag ju det som jag ser framför mig utifrån någonting som har varit, istället för att faktiskt bara skala bort det och vara här och nu igen då. Och sen så finns det ju det här också att man känner precis det du säger där. Men nu ska de gå på disco och inte vara hemma. Men då blir det en framtidsbedömning. Så i grund och botten så antingen så har man med sig hela den här hur fint och härligt det har varit. Eller så går vi och så säger vi, oh shit, ja men nu är jag rädd att vi inte ska träffas mer och vi missar liksom hela den här, gå in i framtidsgrejen. Och det är ju en jättebalans, för det är ju så vi lever hela våra liv många gånger, att vi har våra tankar i bakifrån och sen så har vi våra framtidstankar. Och liksom jag tror liksom mycket på det här att bara ge sig hän i den lilla stunden liksom, att få låta det få vara ett ögonblick som är, ja, vad har vi? Alla har bara ögonblick i grund och botten, men liksom att verkligen få vara där och se dem där de är, istället för att vi ser dem med det här filtret av det som har varit eller det jag är rädd som kommer.
Men tror du bara... lösningen är typ så här, Love, egentligen? För jag kan ju se att det är många föräldrar som skaffar sladdisar. Kan det vara det? De har inte löst det här som du säger. Att man då istället kanske tänkte, fan, vi behöver en liten till hemma nu. Liksom, så här, att man skaffar en sladdisar typ 15 år. Typ. För det kan ju vara så. Jag har tänkt ofta den tanken. Jag säger till Petra, kanske ska ta skaffa en till. Hon säger aldrig, säger hon. Ja. Jag säger, ja, du, jag förstår, jag vill inte heller egentligen. Men det, vissa kanske hamnar där och vill verkligen skapa en till människa.
Ja, precis. Och sen, nej, för jag tycker det var väldigt bra svar. Du kommer där, Love, också tankar. Och just det här med att faktiskt se att barnen utvecklar sig och att de blir egna individer. Så där har ju ni gjort helt rätt.
Ja, för de vill ju inte att de ska vara individer.
Nej, de ska alltid sitta i pappas knä och så ska pappa förklara. Ja, nu lilla gumman, nu är det så här.
Ja, precis. Nej, men det är klart, alltså, jag är ju jätteglad och tacksam för att de liksom utvecklas och att de liksom blir individer och får sina egna framtidsplaner och idéer och tankar och känslor och så vidare. Men det är bara typ så här att det är pappahjärtat som är jobbigt. Liksom. Det är ju så. Det är ju egentligen en av mina största utmaningar egentligen att... som jag har haft egentligen som man blev förälder. Det är ju verkligen den här separationen som kommer komma på något sätt. För det är ändå, det är ingen separation, men det är ändå liksom, de flyttar hemifrån, som du säger, du ser dem inte på flera veckor. Vad händer egentligen med vardagen egentligen när man är ensam hemma med sin sambo? Det är ju väldigt tyst,
och sig själv,
tänker jag.
Och sig själv.
Jag menar, det kommer ju komma helt nya tankar. Och som Petra säger till mig, typ så här, ja, men då kommer du ha jättemycket tid med det du tycker är roligt också, typ så här, och du, ja, det kommer jag ha, men det blir så nytt liksom. Det är som att skapa ett helt nytt liv.
Ja, det är ett liv före barnen och det är ett liv med barnen. Ja. Det är ett liv efter barnen. Ja,
det är många liv egentligen.
Ja.
Och jag äter på äldreboendet.
Ja, precis.
Så att, men jag tänker lite grann, Love, du är ju grym på det du gör, förstår vi. Du jobbar som category management eller manager, vad det är. Implementerar du mycket detta liksom i ditt yrkesliv också när du går till jobbet eller?
Jag tror att jag håller på att bli bättre och bättre med på det liksom, att jag tror en viktig del för mig framöver kommer vara att verkligen integrera och inte se mitt liv som här är jobbet, här är min liksom sökan och strävan eller skrivandet av böckerna, här är familjen. Och liksom göra olika fack i livet liksom så. Utan jag tror jag känner väldigt starkt att framåt så vill jag integrera mitt liv liksom. Och se det som en helhet där det inte är jobb, skrivande, familj. Utan där det är Loves liv där jag kan få glida igenom liksom de olika sakerna. Och känna att jag kan uppskatta allt liksom. För att jag har väldigt tydligt gjort en åtskillnad mellan jobbet, skrivandet och familjen. Liksom att man har de tre olika benen att stå på. Sen har jag ju utifrån de här skrivandet och utvecklingen så är det klart att det har ju påverkat mig som person. Och jag kan. Det är svårt att säga hur man har blivit eller inte har blivit, men jag kan säga så här att jag tillåter mig vara mer av mig själv nu än vad jag har varit tidigare, där man kanske hade mer, ja, men man ville platsa in i en mall och förväntan på hur man borde vara.
Men har du fått ångest någon gång när du säger typ att du delar upp jobbet och så vidare med skrivandet och så vidare? Har du fått ångest någon gång när du verkligen sätter dig ner och kanske ska skriva och du får låsa in dig och du kanske sitter i timmar för att få till dig saker? Stressar inte det upp dig också i ditt liv? Eller har du känt typ att det blir liksom, nej men det är lugnt liksom?
Alltså det är ju, jag ska tänka här, jo. Det skapar ju en enorm frustration när du känner dig låst. När jag inte får utlopp med skrivandet eller med familjen eller på jobbet. Alltså när man blir låst och ofri så skapar det ju en jättefrustration. Sen så tror jag att mitt sätt att hantera det har ju liksom blivit att se mycket långsiktigt på saker och ting, att om jag så bara skriver ett ord idag så är det ändå ett litet steg i rätt riktning. Och att medvetna tankar. För att oftast har vi kanske en tankevärld som snurrar runt och vi går in på, liksom vi får mycket intryck in, men att faktiskt också så här, ja men nu ska jag kanske inte kan sitta och skriva, men jag vill gärna tänka och så tänka på det och inte försvinna ut i något brus.
Mm. Hur gör du när det börjar blåsa och brusa runt kring dig för att centrera dig själv igen? Har du något knep för det? Att nej, men nu känner jag att nu rör det väldigt mycket här runt omkring mig. Nu behöver jag centrera mig. Hur gör du då?
Jag tror den första nyckeln är nog att uppmärksamma det. Sen tror jag det är någonting som handlar om acceptansen av det. Som jag har blivit bättre på. Och det handlar mycket om att inte döma mig själv. Utan att även om jag kanske får en stark känsloreaktion i en situation, faktiskt också acceptera det. För att, ja men shit, nu händer detta. Det är ganska mänskligt också. Och att när jag kan acceptera det så dömer jag ju inte det. För innan kanske jag har dömt mig väldigt hårt och då blir det liksom ännu mer ocentrerat än att faktiskt säga ja men det här hände, so what? Vi går vidare. Så.
Ja, det är ju, nu är man ju tillbaka till det här när man slår på sig själv för saker och ting, och det är så viktigt som du säger att försöka komma till en acceptans utan att racka ner på sig själv.
Så jag tror faktiskt att det är egentligen också vissa, som jag till exempel, jag tror att även du Love och självklart du Fredrik, det gäller ju också typ så att man har en accepterande liksom person i ditt förhållande också, som accepterar det också kanske, att man har en hobby eller man vill göra något också, för det är också minst lika viktigt egentligen i det, för att kunna liksom ibland kunna göra det. Är inte bara typ, nej men jag skiter i det, jag drar, fuck it liksom. Flytta du om du vill då. Men det är också väldigt viktigt att personen man lever med är faktiskt också väldigt accepterande och vänlig i dina beslut också.
Ja, ja. Och jag är jätteglad att du tar upp den liksom, för jag har haft en sån enorm stark stöttning i min fru liksom, och hon ställer upp och stöttar och pushar och finns där liksom varje gång jag behöver henne. Så det har du absolut rätt i.
För jag, det som jag tycker är ganska intressant med din bok och din cover egentligen, och det är ju ingenting som jag tror du har tänkt på, men jag tycker att det som är intressant med det här är ju att man, det är en bild tagen uppifrån då, ovanifrån, och det är en massa träd tror jag, va? Eller? Ser du ut som träd för mig i alla fall, men det kanske inte är träd, det kanske är buske, jag vet inte, och så står det leva sin träd med ett hjärta, och det som jag tycker är intressant här är ju liksom att allting som på något sätt omkring här är liksom en stöttning för personen som ska leva centrerad. Och jag tycker att det är väldigt intressant med personer som också ska stötta dig i de här grejerna för att kunna göra det. För jag tror det är väldigt svårt om du inte har stöttning och som du har från din fru då.
Mm. Mm.
Så att nu kommer han att säga det varje gång, han säger, varför gjorde du den här cover? Ja, men du vet, det är stöttning från frugan, du vet, och barna. Och men jag fick en sån bild i alla fall, att det är väldigt mycket viktigt ändå att man lever centrerad, men med människorna runt omkring ska vara minst lika stöttande för att kunna göra det.
Precis, ja, det är en djupgående analys, definitivt. Och det är ju lite som vi pratade om tidigare, där, just det här med att omge sig med rätt människor, eller rätt flickvän, pojkvän. Att
rätt barn. Kan man ju.
Rätt barn, ja. Så att du får stöttningen från barnen ordentligt. Ja. För då kanske du kan släppa det sen.
Ja, precis. Ta med dem till studion. Men grejen är att jag tror det är superviktigt det att lyfta faktiskt. Jag tycker det har varit ett superkul, intressant avsnitt. Jag tänker också leva centrerad. Jag tänker egentligen att han har suttit och tänkt att det ska stå så här Love centrerad egentligen.
Ja, de måste ha varit fel.
Det ska vara lovcentrerat. Om du skulle egentligen få säga några fria ord kanske, om du känner typ att till de som lyssnar på något sätt, hade du velat säga någonting som du tycker att du inte fått med idag, som du känner att du hade velat lyfta?
Nej, det jag känner att jag vill liksom återigen poängtera, det är liksom det här, ja, jag tror inte vi är här för att vi ska må dåligt eller att vi ska ha en massa problem och tjafs liksom med oss själva. Utan jag vet att det finns där och det finns även i mig, och jag tror att det kan vara en nyckel till att komma vidare. Att när vi kanske känner att vi är en återvändsgränd, eller när virvelvinden suger tag i oss och vi bara är uppe i någonting, ja, men där finns liksom ett annat sätt att ta sig an livet. Det känner jag är en viktig utmaning, men det är liksom det är någonting som är härligt att få fram här faktiskt. Så.
Ja. Och vill man köpa dina böcker, så finns de vart?
Ja, du kan köpa dem såklart på bokhandeln, nätbokhandeln. Man kan också beställa den direkt från mig, och då har jag en hemsida som är loveniklasson.se, och då kan man ju också få den signerad såklart. Så.
Suveränt. Och sen hade du en Facebook också. Har du någon grupp där som du stöttar kanske, eller är det okej att frienda dig så att säga?
Bara, det går jättebra att frienda. Jag har en sida som heter Syftesdriven. Man kan gå in och gilla också.
Suveränt. Så vill ni komma i kontakt med Love, så Syftesdriven på Facebook. Och naturligtvis alla olika typer av nätbokhandlar.
Vi kommer ju självklart länka också till där man kanske kan köpa boken. Och lite länka på lite annat. Och kul att Siljans Måsar har såna här intressanta gäster som vi får ta in i vår fantastiska podd, om jag får säga det själv. Det är faktiskt superintressant. Jag har suttit och tänkt på det där faktiskt, Fredrik, att som du sa förut, egentligen de här möten vi har med människor, allt från andliga möten till livsöden till egentligen folk som skriver att leva centrerad och så vidare. Det är faktiskt inte många poddar som har den här blandningen som vi har. Nej. Och verkligen vi får ju ta till oss väldigt mycket, och det får vi även våra lyssnare. Och det är inte alltid lätt att få tag i så mycket människor som vi har fått göra under de här åren.
Nej.
Som är bra på det de gör.
Exakt. Nej, så att, och samtidigt så på något vis så går det av sig självt. Verkligen. Så att, vi är supertacksamma för det här.
Och för er som vill stötta oss på Patreon, kan gå in och göra det på Patreon och söka efter Oskar och Fredrik. Vi brukar alltid länka det någonstans i våra sociala medier som är också Oskar och Fredrik. Där kostar det våra guldmedlem 35 kronor i månaden. Och då får man ett extra avsnitt också.
Precis.
Och kanske vinna en liten bok och lite annat.
Ja, gemensamt där har vi lite utlåtningar och sådär. Definitivt. Och sen har vi en ny hemsida. OskarOFredrik.se som man gärna får besöka. Och där kan man läsa lite bloggar och man kan in och lyssna på avsnitten och läsa lite mer om våra gäster.
Och kolla lite på YouTube och så. För det är ju någonting som vi också ska bli bättre på. Självklart, det brukar vi säga. Men in och prenumerera på YouTube. Den kommer så småningom släppa lite nya filmer. Jag vill tacka Love så mycket för att du var med. Det var jättekul att lyssna och prata med dig.
Ja, tusen tack. Ni är två superhärliga killar här. Så jag känner mig verkligen tacksam att ni ville ägna den här stunden och prata med mig.
Självklart. Vi ska alla ha en Love i livet.
Ja, vi borde alla ha en Love.
Tack så mycket.
Tack.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.